Hallå Andreas.
Hallå Oskar.
Det är så fantastiskt roligt att tidningskonsten lever.
Ja.
Eller?
Mm. Ja, det är spännande.
Det kände jag.
Ja.
För igår så var vår vän Cyril Hellman med i Svenska Dagbladet.
En väldigt lång artikel.
Mm.
Uppslag plus en sida i Svenskan Kultur. Och om Claes Holmström,
ja, just det.
Författare som har varit tyst i 20 år. Men nu ska Cyril på sitt förlag, som jag inte kommer ihåg vad det heter just nu, ge ut han igen.
Ja. Den är skriven av Linus Kulin,
ja,
som är frilansande kulturjournalist.
Ja.
Och den är jätterolig.
Och den är ju rolig, den är ju så rolig eftersom den känns... man läser inte ofta en sån artikel längre.
Nej.
Den liksom Linus Kulin, han skriver så här, han beskriver ju vem Claes Holmström är då. Han har skrivit då den berömda boken tydligen Med vi var små då, 1994, den tredje stenen från solen, som blev en väldigt liksom, är lite av en kulthit då idag.
Den säljs på antikvariat för 1000 lappar,
precis.
Och den är stulen på biblioteken
bibliotek.
För att det går inte att få tag på den.
Men ganska snart, när man börjar läsa artikeln så får man ju, man börjar ana vad som kanske ska ske här då. Alltså, liksom, Claes, han intervjuar Cyril Hellman då, och så jag citerar, Claes känner sig bränd av DN efter att de sågade hans böcker på 1990-talet. Säger Hellman då. Och Kulin, jag bokade ju genast en resa till Stockholm. Ett datum bestämdes och vi diskuterade att träffas alla tre. Allt för att Claes Holmström skulle känna sig så trygg som möjligt. Och då liksom, varför måste han känna sig så trygg?
Nej,
det är liksom väldigt konstigt.
Det här är när man sätter upp problemen i första akten.
Ja, precis. Ja. Och liksom också nämner han också Kulin då. Sanningen är dock att Dagens Nyheter inte alls sågade tredje stenen från solen när det begav sig. Den fick snarare ganska fin kritik. Så ja. Man börjar ana liksom, det stämmer de här sakerna. Och sedan så får vi ju intervjua han även Simon Gärdenfors, som är någon slags serietecknare och som idoliserar den här Claes då. Och sedan så kommer ju det här med Tranan-gänget.
Ja.
Och det är liksom, då är det något, jag citerar, genom att vara vän med låt säga Andres Locco eller Carolina Ramqvist blev låt säga Per Hagman eller Erik Hörstadius ofta omskrivna i krönikor och smickrande personporträtt. De var inne på hipp, men Claes lyckades aldrig bli det. Så det liksom,
men är det det som är Tranan-gänget? Vad är Tranan-gänget för någonting?
Ja, det stod ju här någonstans, men Tranan-gänget var väl egentligen de här...
Är det inte systrarna Gedin?
Jo, jag får med det. Tranan måste ju vara... Det finns ju krog som heter Tranan.
Mm.
Finns det väl? Och så finns det ju ett förlag som heter Tranan.
Ja.
Så, men jag fick inte riktigt... Var det de som hängde på Tranan eller var det det här förlaget?
Men det som gör det roligt är ju att det här är ju typ en 30 år gammal...
Ja, just det. Här står det ju.
Ja.
Eva Gedin och hennes syster Jessica var en del av det här Tranan-gänget på 1990-talet. Och så modernista, Andres Locco och de här är väl inne där. Så det är liksom, det finns så mycket aversion mot det här
Tranan-gänget. Då är det liksom 30 år senare när folk fortfarande känner bara, fan, jag fick ingen uppmärksamhet. För det här Tranan-gänget har...
Den här maffian.
Ja, liksom. Tranan-maffian.
Tranan-maffian. Och så det roliga är ju, Kulin ska ju intervjua den här Claes i Stockholm då, tillsammans med Hellman för att han ska känna sig trygg. Men då kommer det ju fram att Claes då har läst någonstans att han, vad fan var det, att den här Kulin hade skrivit, gjort någon intervju eller någonting med någon som kunde kopplas till Tranan-gänget.
Ja.
Han vill inte göra den här intervjun längre. Så det blir ju att han och intervjun blev med Cyril istället.
Mm. Det är jätteroligt. Det tycker jag bara är bra eftersom att jag känner Cyril och inte den här andra.
Ja.
Men det är ju Det jag gillar med den här artikeln så himla mycket, det är att det är ett äventyr där han utforskar någonting och så går det inte som det ska. Det är liksom en riktig berättelse. Det är en liten mini-roman. Liksom. Det är därför det är så himla bra. Det är ju jättekul att få läsa det. Men det är ju någonstans mellan verklighet och typ paranoida fantasier, de här gamla 30-åriga tranan-gänget. Jag menar, om han inte vågar komma för att han har gjort någonting som har med Andres Locke att göra. Det är lite paranoid feeling på det kanske.
Ja, verkligen. Det är inte liksom helt... det är inte helt sunt. Eller, nej. Men det är liksom... det är ju... det är ju inte bra liksom. Eller vad ska man säga? Man får ju...
men det är tråkigt, för det finns ju sådana gäng som verkligen tystar ner andra och bara... vi har ju sådana maffior i Göteborg också. Konstmaffior. Ja. Då har ju de jobben på de olika institutionerna. Ja. Och så är det deras kompisar som säljer ut och ställer ut och säljer konst. Och så håller man varandra om ryggen liksom. Mm. Men, så det finns ju... men när det är 30 år gammalt och han uppenbarligen är så paranoid som han är. Ja. Så kan det ju också vara så att han från början kanske inte fick vara med i gänget för att han är knepig liksom.
Ja, visst.
Det är ju inte helt otänkbart.
Nej, det är ju, man misstänker. Nu hittar jag citatet där han beskriver vad som har hänt då. Cyril Herrman går rakt på sak och berättar att Claes Holmström har varit i bokaffären och bläddrat i min nya roman, det vill säga Linus Kulins nya roman då, som inleds med ett citat från Per Hagmans novellsamling Skugglegender från 2000. Claes tolkar detta som en tydlig markering. Jag har valt sida och är team Per Hagman. Vilket i förlängningen är team Tranagänget.
Det är skitroligt.
Ja, det är fruktansvärt roligt.
Det är så orättvist. Det är så orättvist och konstigt mot den här Kulin. Så att det blir jättebra comedy av det liksom.
Ja. Då hade han kunnat skita i och skriva artikeln. Men att han gör det tycker jag är briljant och bra idé.
Ja, och också typ att Svenska Dagbladet fattar hur roligt och kulturellt intressant det här är. Så att de väljer att publicera det. För jag kan ju tänka mig att den här Kulin tänkte, åh herregud, det här kommer de ju aldrig köpa.
Nej, precis.
Den här storyn är ju helt fläng liksom.
Han försöker ju få, han kontaktade Eva Gedin också liksom, som är förläggare på Norstedts nu då. Hon vill ju inte berätta om deras kontakt och sådär.
Nej,
hon berättar att vi försökte ge ut hans, 2010 försökte vi ge ut hans böcker som e-böcker. Så här, men det ville han ju inte alls.
Han vägrar. Men det kanske är så att hela den här tranan-gänget grejen är lite överdriven. Så här 30 år senare.
Det är ju lite sorgligt att man ska... det är ju, om man ska vara helt ärlig. Jag är ju Cyrils vän. Och hoppas jag är Claes Holmströms vän också då. Kanske.
Ja, precis. Vi tillhör ju inte något gäng.
Nej,
vi
precis.
Är från Göteborg.
Men ja, det är ju... Det är ju lite konstigt så att säga.
Det blir liksom väldigt underhållande och jag är glad för Cyrils skull. För då får ju det här boksläppet, förlaget, jävligt mycket bra gratis publicitet i Svenska Dagbladet på ett roligt och kreativt vis.
Ja.
Och jag ser också att man kan hålla ögonen lite på den här Linus Kulin. För att han kan nog skriva väldigt roliga grejer uppenbarligen.
Ja, uppenbarligen. Han har ju intervjuat mig för länge sedan. Mm. Då handlade det mer om, det var för GP och då var det den här pappersbristen som pajade för min bok.
Om han vill intervjua dig igen så föreslår jag att du skickar Cyril och dyker inte upp.
Ja, precis. Det vore ju så roligt.
Ja.
Andres har läst att du gillar ju Greta Garbo. Andres hatar ju Greta Garbo.
Jag tänker inte komma upp. Ja, men det är spännande. Vi kollade på film igår också.
Det gjorde vi. Eller ska vi fortsätta i litteraturens värld?
Ja, vi kan fortsätta med litteratur då.
Ja. För vi var ju också i fredags var vi på Göteborgs litteraturfestival.
Ja, precis.
Och en dag, det var ju två dagar, men vi var där en dag och såg på lite grejer, lyssnade på lite grejer. Det var en sammanfattning av kulturåret, eller litteraturåret, med Ingrid Elam, Martin Engberg och Jenny Högström på
idé och litteraturkritiker eller litteraturredaktör på GP.
Mm. Så de tyckte både hon och Ingrid var väldigt väldigt bra.
Ja, ja, visst.
I det introducerande samtalet, ja. Tyckte jag.
Så de nämnde böcker som jag inte orkat ha läst än, men jag beställde några av dem. Bland annat Sara Hallströms Tvätta och låta sig tvättas, tror jag den heter. Eller Tvätta och bli tvättad, som Högström beskrev som en ganska pervers bok. Ja. Så det är liksom en tvagning och liksom i olika situationer, lite queer.
Det gick du igång.
Ja, jag tyckte det var spännande. Ja. Så den beställde jag, och så beställde jag någon diktsamling som heter Ruiner också. Och vad fan, var det något du...
Alltså jag
blev tänd på det.
Nej, det var det inte. Jag tyckte att de själva hade väldigt svala reaktioner på litteraturen som de tog upp.
Ja.
Det var liksom som att någon bara, ja, och det här är ju en rolig bok. Det får jag säga. Mm. Bara, ja, okej. Okay. Ja. Men tyckte du verkligen att den var så jävla rolig när det är så svalt, va?
Och, de är ju så jävla diplomatiska. Ja. Kulturmänniskor är ju så jävla diplomatiska. Det är inte liksom, ja, men den här boken var ju astråkig. Mm. Eller, de säger aldrig något sånt. Nej. Men jag hade ju kanske tagit med, eller jag vet inte, jag hade också kanske fegat på det sättet. Mm. Men det blir ju liksom inte...
Det blir liksom, ingen spunk.
Nej, och Ingrid Elam, hon...
Hon var ju svinrolig.
Hon är ju så sharp, hon är ju charmig, hon har ju väldigt karisma liksom. Ja. Parant höll jag nästan på att säga.
Hon tog bara med sig
omslaget,
skyddet på en bok. Ja. Hon tyckte hon var för gammal för att bära så tunga saker.
Och det var ju Kemiris bok Systrarna. Ja, just det. Ja. Och den beskrev hon också liksom på ett sätt som jag tyckte var att hon nästan pissade på den, är väl lite att ta i. Men att hon liksom, det var inte bröm, det var liksom inte riktigt... Ja, den här är bättre än hans tidigare och han har gjort något nytt, men den är 200 sidor för lång. Det är liksom att slå och smeka på samma gång. På
ja, men jag tycker det är intressant, för det är ungefär som att man talar på två nivåer samtidigt. Det är liksom så här bara, okej, jag säger det jag måste säga i den korrupta kulturvärlden. Och sen så typ för alla här i det här rummet som är lite smartare så förstår de att det är en sågning jag sitter här med nu. Lite, så upplevde jag det som. Mm. Det verkar ju helt ointressant. Nu ska jag inte nämna några namn, men det finns ju andra personer som bara inte kan förstå varför Kemiri får den här uppmärksamheten. Eller bara, det är inte bra liksom. Mm. Och jag har ju inte läst honom, så jag får vara försiktig och uttala mig över det. Mm. Men konceptet i den här senaste boken tycker jag är liksom skittråkigt. Mm. Han skriver om sin familj en gång till, men nu har han speglat könen på alla. Mm. Det är liksom...
Så det är han och hans tre bröder, men nu är de tjejer istället.
Nu är det tre systrar. Mm. Mm. Och vad ska jag säga? Liksom? Gör inte en sån bok, är mitt råd. Det är astråkig idé. Liksom.
Jag tycker det är ju någon slags... Du nämnde formfranska. Att ja. Det är så jävla osmärkt.
Men jag har en poäng med det. Jag har en poäng med det. Och det är att mainstream och saker som inte har samma kulturvärde. Mm. De blir ofta anklagade för att vara just formfranska. Mm. Och jag menar att det finns olika formfranskor här. Mm. Det finns formfranskan som till synes har ett högre kulturkapital. Mm. Som är liksom deras formfranska. Mm. Mm. Men det stack ju inte ut så mycket liksom...
Inget de nämnde stack ut speciellt mycket. Kanske.
Nej, men det är ju ingen där som sitter och säger bara, herregud, jag förstod inte innan jag läste det här att det går att skriva på det här sättet. Det vill man göra.
Ja, visst.
Då vet man ju bara, wow.
Det här är genialt. Liksom.
Den här boken.
Har förändrat mitt liv.
Men istället så är det så här bara, ja, men han har skrivit om Börje, men nu skriver han inte om Börje, nu skriver han om Lenas med en spegling av Börje. Mm. Det är liksom ingen smart idé. Mm. Och jag tänker inte läsa honom heller, så jag vet inte hur hård jag ska vara, mycket kritik.
Nej, jag tycker ju det är så mainstream, eller vad man ska säga, lite lowbrow nästan att läsa honom, så jag är inte intresserad.
Men jag är ju som speciellt Andreas känner till för att han hjälper mig väldigt mycket, så skriver jag ju själv nu. Mm. Och då är ju jag får två olika känslor av det. Den ena är att jag har en väldigt stor respekt för folk som sätter igenom väl bearbetad text som är typ 300 sidor. Mm. Min respekt för det har växt. Mm. Det är väldigt mycket jobb om man ska få det att bli en hög kvalitet. Ja. Så den respekten har ökat väldigt mycket. Men den respekten som har minskat är ju min respekt för att folk inte har särskilt kreativa idéer. Mm. Alltså typ, jag tycker liksom att det brister i idégodset. Mm. Jävligt mycket. Att det är så här... Jag tycker själv, nu skryter jag här, men jag tycker själv att jag kan ha sjukt mycket mer intressanta idéer tre på en sida än vad folk har i ett helt kapitel. Mm. Så upplever jag det. Mm. För att folk är för torra liksom. Mm. De bara... ja, jag vet inte. Eller så är det att de ser på konstformen att man långsamt ska etablera en idé över 300 sidor. Och så tycker folk att det är astråkigt. Jag har många tankar kring det här. Mm. Men jag är inte imponerad.
Nej.
Så kan vi säga.
Jag slogs i alla fall av hur lite jag hade läst av det de nämnde. Vilket är lite dåligt nästan om man ska vara litteraturkritiker eller säga att man har koll på det. Men jag funderar ju faktiskt på att sluta skriva kritik i princip. Ja. För jag tänker att det är... Jag skriver ju egentligen om mina kollegor då i Sverige. Och det är liksom... När jag själv är författare, då sitter man på två stolar samtidigt. Ja. Det är inte optimalt.
Nej. Ska man vara inne i det som kritiker? Ska man inte vara utifrån det? Det är kanske det du menar.
Ja, men vissa skulle väl säga att men då får man hålla koll på det som ges ut i Sverige. Så att man har liksom, så att man kan göra vettiga referenser till aktuell litteratur, jämföra och sådär. Men
det innebär ju att man erkänner att det är en scen. Det innebär att man erkänner den scenen.
Ja, och att man...
Det är inte självklart.
Nej, för jag tycker ju att det är också ett brutalt slöseri med tid att läsa böcker som jag är helt ointresserad av ofta. Eller som inte väcker någonting. För det har jag ju sagt tidigare, att jag tycker att det håller jävligt låg... kanske inte... Det är inte så jävla bra helt enkelt. Det är som du säger, det är liksom någon som skriver om... Någon same för 100:e gången och hur det är dumt.
Och så är det alltid samma typ av analys liksom. Så här, vi hade inget i vår familj och de hade så mycket. Mm. Och så typ kör man det 100 gånger. Mm. Och så typ utan att stanna upp och bara, men vänta här nu, har inte folk redan skrivit det här liksom. Mm. Den tanken verkar inte finnas där, utan det är vissa sådana saker då liksom. Som den... maktanalys.
Ja, maktanalys. Och så är det en hel bok, 300 sidor med någon som har lite damp. Och så får man
sociologiska idéer trumfar alltid andra saker. Mm. Typ att kemi gälls inte. Mm. Men om det är något som har med sociologi att göra så är det liksom, då är det fint och kulturellt. Ja. Vilket är i verkligheten ser inte ut som. Utan
nej.
Så jag vet inte, du kanske inte ska tillhöra dem. Nej, alltså jag menar att du kan göra bättre kritik om du inte...
Om jag bara skiter i det.
Bara läs ett res, läs i niden.
Du var ju tvungen att gå lite tidigare än mig och de andra som var där.
Men ja, jag tror hon som snackade om att suga på spenar tog musten ur med det. Ja, jag tror att den högläsningen kände jag... är jag hellre hemma och skjuter mig än att lyssna mer på sånt.
Men jag och en gemensam vän till oss, Samuel, shoutout. Vi stannade lite och lyssnade på Johan Jönsson som är en berömd poet. Jag vet inte om du har läst honom tidigare. Jag kanske har nämnt honom, men han är oerhört erkänd i Svenskan och DN och sådär. Får alltid liksom hyllas ofta som den stora poeten efter Lars Norén som gick bort för en tid sedan. Mm. Och han skriver astjocka böcker. Ofta skriver han ganska hemskt om liksom äldrevården och hur man måste liksom torka någon gammal person i röven, eller det är sinnessjuka personer som spyr, och så ska man, han beskriver de yrkena liksom, torkarna, och så är det liksom maniskt och galet liksom så här. Och han beskriver även att han är tjock och att han super mycket, och liksom det är fruktansvärt självutlämnande och mycket sexualitet och våldsfantasier, tortyr och sådär. Så han är liksom, han är en jävligt spännande person liksom. Så vi lyssnade på honom när han talade med Martin Engberg och någon som jag inte förstod vad hon skrev överhuvudtaget. Hon skrev väl om rockband eller någonting. Jag fattade inte riktigt vad det var. Varför hon skulle tala med honom överhuvudtaget, eller varför de hade det samtalet tillsammans. Men hur som helst, det handlade om besatthet, och han beskrev sin besatthet av att skriva och sådär. Han sa jävligt många bra saker, så jag och min kompis, vi satt och blev lite impade av honom. Så efter, när allt var klart sådär, så ryckte vi tag i honom och sa, ja men ta en öl med oss och köta med oss. Så vi satt och ölade med honom efteråt.
Vad roligt.
Säkert ett par timmar sådär, och liksom, vi bjöd lite på vin, för vi kände ju att vi är göteborgare, då får vi visa liksom, den stora poeten att han är välkommen här och sådär. Så det var jävligt festligt. Ja.
Var han privat helt jovialisk? Nej, jag skojar, verkligen att han inte
var. Men han var ju ovanligt oneurotisk.
Ja, okay, ja.
Men han sa också, men det här är ju, när jag sitter här och ölar med er, så är det ju fortsättning av mitt arbete idag och sådär. Så han var liksom, hade en konstig distans till liksom, men fan, det är ju inkongruent, sa jag, eller liksom, slappna av lite och ta det lugnt.
Ja. Det är en bra kommentar annars, bara som ni vet så är jag inte privat med er.
ja visst, nej, det är, så här, men, ja, det är lite hårt.
Det är liksom...
Det här är en fejkvärld, va?
Ja.
Nej, men han var jävligt god. Han hade läst min bok också. Och sådär. Ja, roligt med den här efterblivna katten och liksom Bubba. Hur kom du på det? Och det? Men jag tänkte på Forrest Gumps kompis, Bubba. Räknissen som höll på med, var expert på räkor och sådär. Shrimps. Nej, men så det var... man blev ändå lite starstruck när man träffade en sån person som är... Man, har aldrig träffat, men har hört så mycket om, eller läst så mycket om, och liksom hade en jävligt hög, han har ju en väldigt hög status uppenbarligen i kulturvärlden, och så när han får ge ut saker på Bonniers, som är så jävla feta böcker liksom, de är flera tusen sidor ibland, och det är liksom, jag vet ju inte hur mycket de säljer sådär, men det är ändå liksom,
inte jättemånga.
Nej, antagligen inte jättemånga. Och det senaste han hade gett ut var ju en ungefär en bok i det gammaldags tidningsformatet, den höjden och bredden. En enorm bok som inte går att hantera riktigt. Man känner sig som ett barn, sa Jenny Högström, när man sitter och läser den här. För det är som överdimensionerad bok som är liksom svår att gå runt med på stan och sådär.
Det är jätteroligt.
Ja, men det är ganska roligt. Så han håller på mycket med sånt.
Ja, men fan vad skoj.
Ja, det var faktiskt jävligt roligt.
Då missar jag ju det.
Ja, du missar en legend.
Så är det.
En levande legend, ja, Johan Jönsson.
Det var ju kul att få höra om det i alla fall. Nej, men det var, som sagt, jag blir också sån här, du vet, att man... Jag gillar ju initiativet, och jag tycker att Sjömanskyrkan har fantastiska 30-talslokaler. Okay. Jag tyckte att hela tillställningen var väldigt...
småputtrig.
Men jag gillade hela grejen, va? Jag vet inte om det är det som är småputtrig. Men jag gillade allting med det. Och men då så liksom... tyvärr då så liksom... går det väldigt fort innan det blir också en parodi på sig självt, när det kommer vad folk har för stereotyper och fördomar om det kulturella liksom. Att den här tjejen då ska göra högläsning, och så såklart så läser man med en speciell röst, och man och det låter ungefär alltid likadant och det går alltid jävligt fort innan högläsningen blir sån och allting som har med litteratur att göra. Och då tycker jag liksom att någon ska ju höja ribban där bara liksom. Och nu ska inte jag hänga ut och såga henne fullständigt, för det är, så dåligt var det inte. Men det blir parodi. För om man skämtar om vad de här kulturnissarna håller på med för alla skattemedel, då är det här som är skämtet. Att man bara, och jag sög på spenen, och jag tog på spenen, och spenen var våt. Och det blev liksom, ja men, ja. Det är det här som är, och det är det här man liksom inte... I det här rummet så förstår man inte att man också tillverkar ett skämt liksom. Det är en hård kritik, men jag tror att många där skulle bara helt enkelt kunna njuta ännu mer om man skippade den stereotypa poetiska högläsningen. Jag tror att den bara skit i den. För den får alla som inte är invigda i den här sekten, alla andra bara, vad fan är det ni håller på med? Och det tror jag inte lockar folk, utan liksom, det är snarare tvärtom, att man skrämmer bort folk. Och det är inte hockkultur liksom, det är inte det. Det är något annat. Det är min kritik.
Det är väl kanske inte det roligaste man kan hålla på med, gå på såna här uppläsningar och sådär. Så här författargrejer. Jag har ju jobbat med det. Och jag skulle säga att det liksom var femte gång så kunde något nästan magiskt uppstå i lokalen. Och det var ju för att det klickade med någonting, att publiken var på ett emotionellt plan och så uppläsaren liksom
sätter det på rätt sätt,
läser på ett sätt som är liksom väldigt innerligt och bra, så då känner man nästan, fan nu. Nu är vi, vilken gemenskap vi har nu. Men det är ju inte ofta det sker. När det sker så är det ju väldigt spännande. Men just här, på den här kvällen så hände väl lite.
Men jag tror bara man tonar ner det och kör, bara man tonar ner det. Och typ skippar bara den typen av poesi. Om någon högläser till exempel delar ur ett kapitel eller så. Som är mer vanlig prosa liksom. Så tror jag att det räddar mycket. Det är min
skippa
gissning.
Poesi.
Skippa.
Eller konstprosan kanske.
Skippa det som närmar sig ett skämt gjort av Killinggänget. Skippa det. Det är liksom... Men annars, jag ska inte gnälla. Jag gillar initiativet, som jag sa från början. Jag tycker det är bra. Jag tänkte på en grej, Andreas. Och det är att... jag var med om en grej för några dagar sedan här. Och det var att jag hjälpte en bekant med... något väldigt tekniskt. Jag lagade en dator som den här bekantens barn vill ha. Så jag la typ, ja men säg att jag la 2 timmar på det eller någonting. Och egentligen har jag ju lagt en livstid för att bygga upp den tekniska kompetensen som jag har liksom. Och så blir jag liksom inte tackad för det. Och så går jag runt och är lite så här sur över det. Och då känner jag mig lite omogen liksom, att skit i det. Men samtidigt är det ju på sin plats att ändå få liksom, ändå så här, ja men det var schysst gjort.
Ja, det är klart.
Ja, men jag fick ingenting. Och då så genuint min känsla i kroppen är så här bara att jag är lite sned över detta. Då känner jag mig också väldigt omogen liksom.
Ja, men det är ju fan omoget att tacka när man får hjälp.
Men det är så jävla konstigt. Ja. Men jag vet inte om det är någon sån... det här är ju typ, som sagt, det är ingen person jag känner egentligen. Utan det var någon som tillfrågade mig som i sin tur känner honom då. Ja. Och, så jag vet inte liksom vad... Jag vet inte vad standarden där är liksom. Men det är inte så svårt att skicka ett sms eller liksom... Eller ringa eller...
Men hade ni någon kontakt överhuvudtaget?
Nej,
eller? Nej. Nej, okej. Okay, ja.
Men det är ju inte svårt att läsa det liksom. Det är bara att han säger, ja men ge mig hans nummer nu när jag har fått grejerna så jag kan skicka och åtminstone säga att det var schysst gjort. Ja. Eller något. Bara någonting. Nej, men det är bara helt tyst.
Ja, men det är ju askonstigt. Ja. Jag förstår att det är... Nej, men då... Ja, nu... Du kommer väl inte ha någon kontakt med den här personen igen då, någonsin då, kanske i och för sig då, eller?
Nej, inte på det sättet. Det är liksom ingenting som drabbar mig i mitt liv, så att säga. Mm. Eller så. Jag bara tyckte det var så jävla konstigt. Kan man kräva att få ett tack, liksom?
Nu spelar det ingen roll om han tackar dig. Ja, men tack. Förlåt att jag inte tackar, men tack.
Nej, precis.
Nu är det ju förstört. Det är ju paj. Det är ju redan paj. Ja.
Men jag vill pusha. Det är här jag blir ett barn.
Åka hem till honom och knacka på. Kan jag få ett tack?
Jag kan paja datorn igen.
Ja, just det.
Ja. Jag är ledsen, men det är, jag ångrar.
Jag la in en tröja.
Jag ångrar min reparation.
Får göra nästa gång, lägga in en trojan så här som bara släcker ner den om du inte får ett tack.
Men det är så märkligt, dels då att jag går runt och irriterar, det är ju lite barnsligt, jag borde inte bry mig. Men det är så här. För min spontana känsla är ju bara att jag nästa gång jag springer på den personen så tänker man bara, men vad fan håller du på med? Mm. Liksom. Bara skärpning liksom.
Men det är ju så jävla genant.
Ja.
Att du ska behöva uppfostra en vuxen människa. Och liksom...
Det är också meningslöst. För han kommer inte där. Om han har fått en dålig uppfostran från sina föräldrar. Så det är inte så att jag kommer liksom åtgärda den. Så det är helt meningslöst. Det är inte så att han...
Han får ju inte en tankeställare. Ja, men jag kanske ska börja tacka folk i mitt liv. Eller?
Nej, jag tror inte det. För jag tror inte att han har... Nu vågar inte jag svara. Han kanske var på väg och så kom en buss och så är det bortglömt. Mm. Man vet ju inte det, liksom.
Nej, men det är väl också... När man inte har någon kontakt med en person så är det lätt att bara att den personen försvinner. Även om han har hjälpt dig med...
Ja, precis. Ja.
Det blir att han kanske har tackat din kompis för att du har hjälpt honom.
Ja, precis. Så kan det ju vara. Ja. Så kan det ju vara. Vad schysst att du fixade det. Mm. Och så var det en sån fix by proxy liksom.
Ja, precis.
Det försvinner. Nej, men jag vet inte. Just det här med att vara vuxen har jag tänkt på mycket när jag blir irriterad på det här. För att ofta är ju det vuxna då, eller det som folk kallar att vara vuxen, det är att man förhåller sig passiv då. Mm. Att man inte gör någonting är det vuxna. Mm. Mm. Skulle jag säga. Eller? Mm. Att man bara lämnar såna här saker. Och så går man vidare och så är man lite småirriterad.
Att du skulle bara skita i det och lämna och gå vidare.
Ja.
Ja, men det måste du göra förr eller senare här. Så liksom, men nu har du ju berättat det och liksom, du kanske...
Ja, jag vet. Nej, jag är mest intresserad av psykologin här. Och i förlängningen liksom om den generaliserbara psykologin.
Mm.
Det är liksom... För man upplever ju... Det man upplever som motiverar den här tankarna, det är ju liksom att det är orättvist. Att man gör någonting utan att få någonting tillbaks. Mm. Väldigt basic liksom.
Mm.
Och det sätter ju igång massa tankar. Mm. Men då liksom det som bromsar det är ju den här liksom stereotypa då, idén om att vara vuxen.
Mm.
Men ibland känns det ju mycket bättre att bara, okej, men då ringer jag upp och han bara, vad fan håller du på med det där rövhåll?
Mm.
Fixa en dator till en jävla unge.
Mm.
Liksom. Bara kaffe eller bulle med gult på mitt jävla skrivbord på måndag.
Mm.
Annars kommer jag hem till den jävla fitta. Det är ju det man känner för att göra.
Mm.
Men så gör man inte det.
Nej. Men då är man vuxen.
Ja, precis. Men är du med? Det är ändå två väldigt olika saker som möts. Ja, det kanske är intressantare i mitt huvud än vad det är för andra. Men det är...
Jag förstår. Det är liksom... Det handlar ju om heder på något sätt.
Ja, precis.
Det liksom var... Vad hände med den här konstiga bonden eller på antikens Grekland som inte tackade för att han fick hjälp med ett får? Och det blir ju, kan ju
då
bli...
Då kanske hem och mörda honom.
Ja, nej, men då hände det ju saker.
Då stod han där med sina utsvultna ungar efter skörden har gått åt helvete.
Mm.
Och de bara, jag är ledsen, kommer ihåg den gången för 12 år sedan. när du inte tackar.
Ja, ja, men det är ju sånt som skapar blodsfejd och liksom stora problem i ett sånt litet samhälle liksom.
För men, det som också är irriterande det är att kostnaden är ju så jävla låg att tacka folk. Mm. Kostnaden är ju nästan obefintlig. Det enda det kostar är att du ska behöva komma ihåg det. Och så typ skickar man ett sms ska man göra idag. Mm. Kostnaden är ju obefintlig.
Ja.
Så det liksom är så här, det är bättre att tacka för mycket.
Ja, ja visst.
För kostnaden, det kostar ingenting. Och folk blir jätteglada liksom.
Men kan det här vara lite av ett svenskt problem också? Att man är så... Man är lite inte, ja, dels konflikträdd och dels liksom att det blir genant att tacka när man inte känner någon. Eller att,
ja, jag vet inte.
Så jag tänker att det är lite som det här med att bjuda barnets kompis på middag. Mm, liksom. Vi har ju spekulerat om det tidigare, men dels handlar det väl om en ekonomisk fråga. Liksom. Mm. Man lagar inte mat på det sättet i det svenska hemmet. Men det är också liksom, ja, vad genant det blir med den här nya personen vid bordet som man måste ha ett socialt samtal med. Och hur går det med dig nu, Olle? Och hur mår din mamma? Och, jag hörde att hon bröt benet. Och, eller förstår du, det blir så jävla... Folk kan inte hantera en ny social situation.
Nej.
Det kan jag ha en viss förståelse för, men det är ju också så jävla inte asocialt eller sådär, men det är ju det är ju liksom ett socialt handikapp på något sätt, så där tänker jag att det kan spela in så här. Nej, men då måste jag skaffa han, hur tackar jag honom och då liksom, vad händer nu när jag... Alltså det är den här nervositeten, liksom. Men det, om man ska vara snäll.
Ja, men det är, det är ju den ena saken. Men den andra saken är ju, det är ju om man övertänker det. Mm. Men det andra som är mycket hemskare, det är ju om det helt enkelt bara försvinner. Det är ingen som tänker på det.
Mm.
Man bara glömmer av det. Mm. Liksom, oj, det finns ingen... Man uppmärksammar inte de transaktionerna.
Mm.
Man liksom tänker på något annat. Mm. Man säger bara, åh fan, jag kanske ska börja röka cigarr. Tänker man.
Eller är istället du för att tacka då?
Ja, ja precis. Att det är att helt enkelt personer. Det finns jävligt många som saknar de antennerna. Och sanningen ska fram.
Mm.
För de är inte med där liksom. Mm. Och de har inte växt upp på ett sånt sätt att de har fått det från sina föräldrar heller.
Mm.
Men för liksom, ja men vad fan, du behöver inte gå nu. Jag ska inte pissa på arbetarklassen liksom. Men de har ju jävligt många sådana grejer som är sjukt irriterande.
Mm.
Att man...
Dålig stil.
Exakt. Att man inte hälsar ordentligt. Att folk bara går rakt ut genom rum utan att säga hej då. Eller bara, de har inte liksom...
Mm.
De har inte dem.
Mm.
För om du inte har fått det... Om någon bara sätter sig vid matbordet när man är liten och börjar äta utan att säga ett ord.
Mm.
Då är ju... Du märker ju inte det.
Mm.
Du blir inte uppfostrad liksom.
Mm.
Och så när någon är klar så bara reser de sig och går.
Mm.
Utan ett ord.
Mm.
Det är ju en arbetarklasspappa som håller på så.
Mm.
Liksom. Ja, ja. Ja, det är ju det. Liksom. Och där är det snarare tvärtom. Att de då tycker ju det kanske är bögigt om man håller på för mycket med sådär. Och ber om saker och sånt.
Ja.
Liksom. Ja. Jag vet inte om det är det här som spökar.
Du kan ju ha råkat ut bara för en knäpp person som inte tackar helt enkelt.
Ja, eller bara en knäjävel.
Ja.
Liksom.
Ingen stil. Av.
Nej, bara har inte fått det. Liksom. Vet inte vad det är och kommer inte ge det till sina barn heller.
Mm.
Liksom. Ja, jag vet inte.
Men, trist historia.
Ja, men det är verkligen en storm i ett vattenglas. Liksom. Alltså, det här är ingen allvarlig grej. Det är mest bara att jag tänker på det.
Mm.
Bara att det är så jävla konstigt. Liksom. Det kanske har en naturlig förklaring. Det, är så här, det kom en buss eller så var det något annat. Eller så hälsade han att någon skulle tacka mig och så att jag träffat den personen. Eller, jag vet inte.
Var det en laptop eller?
Nej, en stationär. Ja. En stationär dator. Så, det var inte superkomplicerat, men det tar ju några timmar att gå igenom en sån sak. Liksom.
Mm.
Det är så här. Det är ändå schysst att hjälpa ett barn, tänkte jag.
Du har gjort ett arbete.
Ja, jag tänkte det. Schysst att hjälpa ett barn, tänkte jag.
Mm. Tack, kan vara på sin plats.
I min enfald.
Ja.
Ja, ja. Jag gnäller, men ja, så är det. Jo, ja. Det var en sak till idag. Och det är ju att jag och Andreas såg en Netflix-film igår som heter The Killer. Mm. Som är gjord av Fincher. Yeah. Som har regisserat Fight Club och Seven och så vidare. Och jag ska citera Andreas. Det här är nog den sämsta filmen jag har sett i hela mitt liv, slutcitat. och jag är villig att hålla med. Det var så fruktansvärt dåligt. Från en sån stark regissör alltså.
Ja, filmen var ju fruktansvärt dålig. Jag läste på lite. La Tuer, tror jag den franska serien heter som den grundar sig på. Alltså en tecknad serie.
Okay.
Från slutet av 90-talet. Så den bygger på en sån här vuxen serie på något sätt. Om den här ganska iskalla mördaren då. Mm. Ganska snyggt tecknat. Men den har inga, serien har inga nästan dialoger, utan man är bara i hans huvud hela tiden. Och så håller han på med, jag läste lite utdrag ur den. Och jag måste nysa. Och då var det så att då är det, då har man hans inre monolog hela tiden. Och så är han lite sådär, dels väldigt cynisk och liksom kritisk. Ja, men det finns inga bra journalister längre, för journalisterna är som alla andra svin. De vill bara åka första klass och liksom sitta i, liksom, och FN är svin och USA har ju korrumperat halva världen. Så, så han har de här tankegångarna. Och han var ju det första vi, när vi såg filmen och började störa oss på. Det var ju hans voiceover. Man hör hans inre monolog samtidigt som han lyssnar på
Morrissey
eller vad det var. Eller Smiths.
Det var så tuntigt så att man fick skamkänslor i kroppen av hur tuntigt nästan, det var. Och, men det som verkligen gjorde filmen så dålig som den är, det var att när, han har ju då sin voiceover som är hans inre monolog som var jävligt dåligt skriven. Och jag är flytande på engelska så jag vågar säga det. Men det som är problemet är att hans inre monolog korresponderar inte med vad som händer i filmen. För att då ska han framstå som en matematisk person som kan kontrollera sin puls och empati och som är så jävla fyrkantig. Och det bara det är en klyscha, den fyrkantiga mördaren liksom, klyscha. Och sen i filmen då, spoiler alert, så är han typ den klantigaste jävla yrkesmördaren jag har sett i hela mitt liv. Han är dum i huvudet. Ingen av hans...
Det börjar ju med att han fuckar upp.
Ja.
Och skjuter en... spoiler alert igen. Men han skjuter en prostituerad. Han tänker skjuta genom henne in i sitt mål på något sätt. Så han är ju, det är ju fruktansvärt osympatiskt. Så här. Men han ta livet av den här kvinnan istället för
istället för måltavlan.
Ja, precis.
Men då är, och då det som är ett problem med det är att om han ska vara den här skickliga personen då som motiverar att han kan resa runt i hela världen och bo i en stor mansion och flyga runt hur han vill och ha 11 000 olika pass och så vidare. För att motivera detta, då kan ju inte det första man visar är typ att han är helt misslyckad.
Han är inkompetent.
Nej, det går inte.
Det visar ju sig sen att han har liksom 8 miljoner dollar på ett konto som han för över till sitt ett annat konto. Liksom. Så han, liksom, han kan ju inte vara så jävla dålig.
Nej, och sen då så fortsätter det här eländet genom hela filmen. Att de skriver det här så jävla illa att han... till exempel, han missar att göra helt självklara saker hela tiden. Typ så här att han struntar i att döda en hund. Så sen vaknar den upp och så får han rymma från en hund. Och det var så här, tänkte man på en gång bara, men det är idiot, skjut hunden.
Men det gör med den ljuddämpade pistolen. Nej.
Och det han gör istället, det är det mest klyschiga som finns i en film. Det är att han trycker så här sumpiller i köttfärs och äter hunden. Hur många gånger är det gjort liksom? Det är liksom, det måste vara typ 150 gånger vid det här laget. Och
du har en bra förklaring på varför Fincher gör det här.
Ja.
Eller du, det är liksom Fincher då som har varit berömd och rik antagligen sen
90-talet.
Mitten av 90-talet eller 90-talet. Mm. Han har liksom tappat greppet om
ja, men dels,
om så, tillvaron,
dels så tror jag att han är en tunt. Och om någon gillar den här filmen så beror det nog på att de är en tunt också och har såna här fantasier. Men han har tappat, han har inte träffat en genuint farlig person kanske på 25 år. Så han har tappat liksom den. Han håller på med något som han tar, bearbetar ett manus från den här serietidningen, ska regissera detta. Mm. Och så har inte han träffat en enda farlig person då på, säg, 20 år. Mm. Han vet inte vad det är. Han kan inte psykologin. Mm. Han känner inte det. Mm. Och då kan man inte, och det är det här jag har sagt många gånger, att om man har blivit rik och berömd artist eller konstnär, då får man göra konst om det. Du måste gräva där du står liksom. När band har släppt 4 album och är goda för 100 miljoner, då är det weird om de gör en till låt om sin rostiga bil och tjejen man träffar som saknar en tand. Ja. Ja, men det är weird. Och det är inte bra. Jag gillar inte Bruce Springsteen liksom. Jag tycker det är skit liksom. Det är samma med Håkan Hellström liksom. Ska han göra en låt om tonårskärlek i ett romantiserat Göteborg när man börjar närma sig 50 och bor på ett gods? Det är weird liksom. Och det är det jag tror att Fincher gör här, och det är därför det blir så jävla mycket skamkänslor. Vem tycker det är coolt att lyssna på att det är en lönnmördare som lyssnar på The Smiths? Jag tycker det är coolt. Det är så jävla tuntigt liksom. Ja.
Det var en jävligt tuntig film helt enkelt. Men jag blev förbluffad över hur tuntig den var.
Ja. När man trodde att den redan hade nått botten så blev den ännu sämre.
Har inte då fått jävligt bra kritik i tidningarna?
Ja, det kanske är för att en del som skriver om sånt då är lika tuntiga som de är. Jag vet inte. Ja, som sagt va.
Se den.
Jo, eller jag rekommenderar det. Se den.
Se den. Analysera den. Det var ju... Fan, man borde nästan skrivit upp vissa av de tuntiga replikerna som han har.
Ja, det är så dåligt.
För det var alltså, så oerhört dåliga repliker.
Han rabblar upp sina livsregler om och om igen. Och då är det såna här grejer bara... empathy is bad. Don't be surprised. Och liksom, man bara, fan är med dig. Det är så jävla roligt. Men jag tycker man ska se den för att det är jävligt intressant att göra en liksom postmortem sådär liksom att så här, okej, men om den här erkända regissören kan göra en sån här dålig och korkad film. Så liksom,
kan vi göra en bra film?
Ja, eller tvärtom då, att man kan, du kanske kan skriva en jättedålig bok.
Utan att skämmas.
Ja, precis. Så här, för Fincher gjorde en dålig film liksom. Nej, men det ska vara kul att se. Att folk tyckte att den var bra, det fascinerar mig. Då kanske de också har sådana fantasier. Att det är en lundmördare som ska gå runt och lyssna på The Smiths och,
man ändå
och säga grejer i huvudet.
Då har man något gemensamt.
Ja, och
man
glömma har en och mörda en hund. Ja. Liksom.
Misslyckas.
Ja, med allt. Misslyckas med allt. Det är också en sån loser-fantasi. Att man kan ha 80 miljoner på kontot fast man har misslyckats med allt. Ja. Det är liksom, ja, jag vet inte. Ja, skitsamma Andres. Bra samtal idag.
Ja.
Vi hörs framöver.
Det gör vi.
Ha det gott.
Ja, hej.